Vi ska inleda veckans podd med att berätta att vi har fått en sponsor som heter Tellus Talk. Och vad gör då Tellus Talk? Jo, Tellus Talk erbjuder EU-godkända digitala signaturer med BankID-autentisering. Genom deras tjänst så har du själv kontroll över dina digitala avtal och lagrar dem där det passar dig bäst och där du snabbast kommer åt dem. Du skickar lätt från Tellus Talks webbaserade verktygslåda eller från din egna vanliga mail. Tellus Talk låser din signatur med sitt certifikat och framtidstryggar därigenom också dina digitala handlingar. Den elektroniska signeringen och framförallt digital signering börjar vinna allt mer mark och konfidentiell elektronisk kommunikation är numera möjlig. Boka in en demo hos Tellus Talk så kommer de visa dig hur lätt det är att skicka inbjudan till elektronisk signering.
Så glöm inte att gå in på tellustalks.com. Tellustalks.com alltså. Då ska ni vara varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Dagens Juridikpodden. Idag är det jag, Ville Eriksson, som sitter här i samma studio tillsammans med Stefan Wahlberg. Och så har vi Sara Johansson med på distans, coronavänligt och sådär. Hur mår ni?
Bara bra, tack. Själv då?
Och jag mår bra. Hur mår Stefan?
Jag säger som alla som man frågar detta i dagsläget om att det börjar bli ganska tradigt och tröttsamt och sådär. Men i övrigt så mår jag bra. Tack gode Gud om det här vaccinet någon gång kunde bli fullbordat. Och jag undrar ibland vilken typ av avtal som EU egentligen har tecknat med de här leverantörerna. För det verkar inte vara det mest effektiva leveransen vi har sett i affärs hänseende tidigare.
Nej, jag håller med. Vi ska absolut inte fastna i corona, men jag tycker att det är en grej som är rätt intressant, att den här vaccinsamordnaren Rickard Bergström, som han heter, som jag tror verkar mestadels ner från Schweiz någonstans, om det är Genève eller något liknande.
Han bor i Schweiz, jag förstår.
Han bor där. Ja, han verkar därifrån av någon anledning. Men han är ju ännu en av de här personerna som från början var lite helgonförklarad, för han var lite skön och sådär och svarade på frågor och verkar väldigt artig och trevlig. Och nu är det han som har hamnat i skottgluggen här med de försenade vaccinleveranserna och vi kan inte hålla vaccinmålet till midsommar etc. etc. Det är som att de faller som ett korthus liksom, en efter en, alla företrädare som någon gång har pratat om coronapandemin i stormedia.
Ja, det är den allmänna debatten. Jag tycker, innan vi går in på dagens ämne, så tycker jag det vore intressant att höra dig, Sara, du som är näringslivskunnig, därför att jag har nu hört då Jacke, alltså vår Svenskt Näringslivs chef, uttala sig om de här frågorna, och han säger att varje dag som går utan att vi kommer till rätta med det här kostar miljarder. Han har inte specificerat sig mer än så. Och om man ser då på andra i världen, typ Israel, som har vaccinerat 60% av sin befolkning, så har de då betalat mer för vaccinet mot att få snabbare leveranser, och där ser man då att de kan vara up and running på ett sätt som vi inte klarar av i Sverige eller övriga EU, medan USA och Storbritannien, som ju ligger utanför EU, faktiskt ligger då efter Israel med långt före EU. Vad säger du, Sara? Jag tycker bara att det vore intressant att höra någonting om det här från dig som kan näringsliv.
Ja, nej, men alla väntar ju på den här återhämtningen, och det ser man ju i alla bokslutsrapporter nu som kommer, att man håller på och spår hur framtiden ser ut och hur viktigt det är att återhämtningen sker snabbt nu. Så att, absolut, det är ju en aktuell fråga, och ju snabbare vi kommer fram, så desto bättre är det ju för alla.
Och utöver näringslivet och oss alla, så tror jag att även politikerna kommer hamna betydligt mer i skottgluggen om det är så att folk får en sommar till förstörd till följd av att vaccinationen inte har kunnat dämpa det här. Och det tror jag kommer kunna vara en politisk fråga helt enkelt för vanliga väljare.
Det kan man hoppa upp och sätta sig på. Vaccinationen måste börja fungera, för man ser redan nu att det ger ju effekt på särskilda boenden och liknande, och dödsfallen minskar ju trots allt, även om smittotalen ökar, så att det uppenbarligen är så att vaccinerna har en effekt. Men hörni, vi släpper coronan, det finns andra poddar som är betydligt bättre på att prata om corona än vad vi är, och så ska vi gå vidare till ett väldigt intressant, tycker jag, JO-beslut som kom i veckan som rör en rådman, alltså en domare vid en tingsrätt som ringde till en åklagare för en släktingsräkning, och skälet till det här samtalet var att släktingens make, alltså domarens svåger,
och en bekant till familjen hade häktats misstänkta för brott. Och rådmannen presenterade sig vid samtalet med sitt namn och sin tjänstetitel, beskrev senare den situationen som släktingsfamilj befann sig i och påtalade att de häktade personerna var väldigt skötsamma, att de hade jobb etc. etc. Och sen så ställde hon vissa mer praktiska frågor. Och då kommer frågan här, ska man göra det när man är domare? Ska man ringa till en åklagare om ett privat angelägenhet?
Först ett klargörande eller en fråga som jag har. Det här är inte den åklagare som hade begärt släktingarna häktade, utgår jag ifrån, utan, eller?
Jo då. Som var förundersökningsledare.
Det var så? Ja,
absolut.
Ja, då blev jag tyst. Ja, Sara, du får prata.
Fan, men jag tycker ju att det är väldigt olämpligt det här. Framförallt då att rådmannen använder sig av sin titel och presenterar sig med det. Det är ju, för mig så känns det ju verkligen som ett, någon form av påtryckning. Även om nu JO konstaterar att det inte finns något i utredningen som tyder på att rådmannen har försökt att påverka brottsutredningen, så tycker jag att det är väldigt anmärkningsvärt att hon har presenterat sig med den titeln och vart hon arbetar och så vidare. Det tycker jag inte borde vara... Det borde de inte få göra, helt enkelt. Det borde finnas någon form av erinran mot det här.
Jag måste då, ursäkta en fåkunnig med att jag har inte läst JO-beslutet, hela beslutet. Det är därför jag är lite frågande här. Vad var syftet? Vad var hennes syfte? Jag blev nästan stum utav den här historien. Vad var hennes syfte med att ringa? Rådmannens syfte egentligen? Vad uppger hon själv enligt yttrandet till JO?
Nej, men rådmannen här säger att samtalet föranleddes av medmänsklighet och avsåg att om möjligt få svar i praktiska frågor i den situation som förelåg.
Ja, det var ju så fint det lät i sina formuleringar. Men alltså egentligen borde hon ju då snarare ha kontaktat sin rådmanskollega som hade fattat häktningsbeslutet vid den tingsrätt där de här personerna var häktade. Det är klart att en åklagare kan ju häva en häktning genom att säga att det inte längre finns häktningsskäl. Så kan det ju för sig vara. Men ja.
Ja, och rådmannen säger också i sitt yttrande till JO här att hon anser att det var naturligt att i samtalet upplysa åklagaren om att hon själv arbetade som rådman, eftersom samtalet rörde bland annat allmänna frågor om regler om häktning. Och då menar hon att hon känner ju till då vad som är sannolika skäl och liknande när de kom in på samtalet om olika misstankegrader och liknande. Och hon menar ju också att hon har inte använt sin tjänstetitel i syfte att påverka någon utredning eller vinna andra fördelar genom denna. Alltså, så att rådmannen här menar att hon ringde i all välmening i privat angelägenhet, men tyckte att det fanns skäl att säga att hon var rådman för att de inte skulle fastna i onödiga diskussioner om saker som hon redan kände till.
Om han då hjälpte henne på något sätt i den här medmänskliga frågan, så att hennes släktingar på något sätt kunde få hjälp, om det nu förhöll sig så, vilket jag inte vet någonting om, då kan man ju ställa sig följdfrågan, det var i alla fall hennes syfte, va? Då kan man ju ställa sig följdfrågan, vad händer den dagen som den här åklagaren uppträder som part i den domstol där den här rådmannen sitter ordförande? Kan man då bortse ifrån att man haft en privat kommunikation som handlar om en privat förundersökning som bedrivs mot släktingar? Det här är inte bra.
Nej, men samtidigt, nästa fråga är ju så här, om det inte finns någonting som reglerar i vilken när en rådman eller annan domare får liksom använda sin tjänsteställning för att eller berätta om den och liksom så och ringa till någon annan, kan man säga att det är fel då?
Jag tycker... Men borde det inte finnas någon sån reglering där att man inte får använda sig av den här titeln i privata
sammanhang? Samtidigt måste man ju få säga på en middag att man arbetar som rådman. Jag menar, var ska man sätta gränsen för när man får berätta att man är rådman eller inte då?
Ja, men hon ringer ju, inte i tjänstens vägnar, men hon ringer ju till åklagaren i hans tjänstutövning i den meningen att han har fattat beslut inom ramen för sitt förundersökningsledarskap mot hennes släktingar. Och då, ja, nej, jag tycker det är olämpligt. Jag säger inte att det är brottsligt, jag har tydligen JO kommit fram till att det inte är, men det är olämpligt och det är, som det så fint brukar heta i sådana här sammanhang, ägnat att skada förtroendet för den oväldighet som domstolarna bör visa prov på.
Ja, men om jag ska vara lite motvikt till det här så kan man ju säga att
JO tar upp det och rådmannen tar upp det, att det handlar ju om frågor som är av karaktären hur lång tid förväntar sig åklagaren att den här förundersökningen kommer ta? Går det att skicka brev till personerna som sitter häktade? Var sitter de häktade? Det är ju väldigt så basala, enkla frågor som ändå ställs av den här rådmannen. Men då menar ni att det hade varit en annan sak om hon ringde och bara uppgav sitt namn och inte uppgav sin tjänstetitel?
I princip tycker jag så.
Ja, det tycker jag med.
Sen förstår jag också att man i olika sammanhang, när man pratar med tjänstemän som... Det har jag säkert själv gjort utan att åberopa någon form av ställning som jag haft. Men att jag förklarar, jag kan den här juridiken själv och sådär. Att man inte behöver dra hela rättegångsbalken för en rådman. Utan, så det kan finnas sådana skäl. Men vem är det som har JO-anmält förresten?
Åklagaren upprättade en tjänsteanteckning direkt efter samtalet.
Ja.
Så att JO, det här är ett initiativärende som JO har vidtagit efter att medieuppgifter, bland annat Dagens Juridik, skrev om det här när åklagaren gick ut och berättade om den här tjänsteanteckningen.
Men kunde inte den här rådmannen ha ringt till den här släktingens ombud eller försvarare, tänker jag. Om man nu liksom ska göra det här samtalet privat, så är väl det mer lämpligt än att ringa till utredaren?
Ja, det hade ju varit, jag satt, du hade samma fråga.
Du ser beklämd ut, Stefan.
Ja, jag gillar inte riktigt sånt här. Men alltså, det är lätt att sitta och vara kritisk i efterhand. Jag förstår att även en rådman har rätt att ställa privata frågor till en förundersökningsledare. Och hade hon inte varit rådman utan postkassörska eller läkare eller vad hon nu skulle kunna ha varit, så hade jag inte haft alls den här uppfattningen. Men det är faktiskt så att relationen allmän åklagare och ordinarie domare är en icke helt oskör relation som bör på något sätt hanteras på ett annat sätt.
Jag har förstått det som på det här beslutet också, att den här rådmannen och den här åklagaren verkar inte i samma domkrets, så att säga. Så att det finns liksom inget sånt förhållande här, utan de sitter i olika delar av landet. Så att det finns ingen sån koppling. Det verkar inte vara två personer som springer på varandra hela tiden heller, men ni menar ändå att det är olämpligt.
Jag känner mig inte bekväm i situationen riktigt.
Så ska vi snacka om ett annat förslag som den här veckan har väckt stor debatt både i media men även på sociala medier. Det handlar om ett förslag från Moderaterna och deras rättspolitiska talesperson Johan Forssell, som vill att föräldraansvaret ska bli större, och han vill höja skadeståndsansvaret för föräldrar vars barn begår brott. Och idag finns ett maxbelopp på 9 000 kronor och det vill Moderaterna höja till 24 000 kronor. Och Johan Forssell säger i en intervju med TV4 att ett viktigt fundament för ett fungerande samhälle är att föräldrarna tar ansvar för sina barn och känner det ansvaret. Vad tycker ni? Är det för billigt? Kommer föräldrar undan för billigt när deras barn begår brott?
Jag känner rent så här spontant. Jag brukar följa lite diskussioner på sociala medier om ungdomars slagsmål och skadegörelser i den ort där jag bor. Och då är det väldigt många som ropar efter föräldraansvar. Vad gör föräldrarna? Jag tror att det är första tanken som uppkommer hos gemene man. Men jag är inte så säker på om det här är den rätta vägen att gå. Jag tror att det ska vara mer ansvar på samhället. Och att man i tidigt skede ska möta upp de här barnen som riskerar att fara illa och hamna i de här osunda kompisgängen och kompisrelationerna. Tillsammans med föräldrarna, såklart, att man har för den dialogen, att man försöker bryta det. Att det ligger snarare där. Och att jag tänker att de föräldrarna som kommer drabbas hårdast av det här, det är ju såklart de föräldrarna eller de familjerna som bor i särskilt utsatta områden där det sker mer ungdomsbrottslighet. Och ska de då straffas för att de kanske inte har råd att bo i Djursholm eller Lidingö eller så?
Ja, jag tänker, alltså det här är oerhört mångbottnat fråga, därför att till början ska man klart för sig att den här nuvarande lagstiftningen som du hänvisar till, som avser 9 000 kronor, det är en viss del av ett prisbasbelopp, vill jag minnas, så det indexregleras när prisbasbeloppet ändras, som är det maximala skadeståndsansvar som en förälder kan råka ut för när ett minderårigt barn begår en gärning, va? Begår ett brott. Den lagstiftningen tillkom 2010, tror jag. Den är alltså väldigt färsk, och för rätta till en allmän missuppfattning så är det så att även barn kan ådöma skadestånd utan att föräldrarna då blir skadeståndsskyldiga även före 2010. Det är en allmän missuppfattning att man inte kan bli skadeståndsskyldig, men ner till en ålder där barnen själva har ett begrepp om resultatet och deras gärningar och sådär, så kan det faktiskt vara på det viset. Sen är det så att mycket små barn, om de tillåts av sina föräldrar göra dumheter som orsakar skada, så kan ju då kan ju föräldrarna anses vara så oaktsamma så att de därför har ansvar för sina barn. Men i praktiken har det här en konsekvens som kan bli väldigt både praktiskt, inte minst för tonårsföräldrar, men också juridiskt komplicerad. Det är ju nämligen så att i det här så kallade Instagrammålet som avgjordes efter 2010 års lagändring, så var ett par flickor, tror jag det var, nere i västra Sverige som dömdes för brott som de hade begått mot jämnåriga via internet. Jag tror det var förtalsbrott, va? Och då ådömdes de här tonårsflickorna att betala skadestånd till sina brottsoffer, och det är ett av de första fallen där då det här nya lagen aktualiseras. Och då väcks en debatt som jag tycker var högst relevant, nämligen vilken möjlighet rent praktiskt har föräldrar till exempel hålla koll på vad deras 16-åriga söner och döttrar gör på internet. Och därutöver så kan man ställa sig frågan, vilken juridisk rättighet har föräldrar att gå in i sin tonårsdotters eller tonårssons dator och kontrollera vad de gör på sociala medier utifrån regler kring integritet och liknande. Därför så är inte den här frågan så enkel som den kan framstå som, när det i vart fall när det inte gäller den typen av brottslighet.
Men du är inne på något intressant här, för jag tycker att en viktig fråga att ställa sig när det gäller det här förslaget, det är vad vill man med det här förslaget? Om man nu, som Johan Forsell påstår, att det finns väldigt många föräldrar som inte tar det som han kallar för föräldraansvaret. Det är väldigt sådär moraliskt betungat ord som han pratar om. Kommer det hjälpa att man då snäppar upp det här maxbeloppet från 9 000 till 24 000? Om det finns personer som inte bryr sig om vad deras barn pysslar med, som han beskriver det, då tror inte jag att det finns en möjlighet att de personerna skulle bry sig mer om det riskerade att kosta 24 000 kronor än om det kostar 9 000 kronor. Det är lite samma resonemang som om man pratar om att höja liksom straffskalor. Den som är beredd att begå ett brott som riskerar 2 års fängelse kommer sannolikt inte bry sig om det handlar om 3 års fängelse eller 4 års fängelse. Jag tycker det är där någonstans man måste ställa sig frågan, vad är syftet med förslaget? Är det bara att statuera exempel och visa att man kommer med förslag, eller tror man att det här förslaget kommer få någon effekt?
Ja, precis. Jag känner ju lite så som jag var inne på förut och som ni också varit inne lite på, att det är svårt för föräldrar. Jag tycker också att det är klart att föräldrarna har ett ansvar att uppfostra sina barn, men samtidigt är det svårt när de kommer upp där i tonåren och bestämma vilka de ska umgås med och vilka kompisgäng de hamnar i. Och jag tror att det blir svårt att sätta det här kravet på föräldrarna.
Jag skulle också vilja säga så här, att alltså, någonstans går ju en gräns, eller till att börja med kan vi säga så här. Vad är det här syftet? Du pratar om uppfostringsansvar. Ja, det har alltid föräldrar en skyldighet att verka för barnets bästa utvecklingsmässigt och att han eller hon får goda förutsättningar att klara sig i livet. Och det innebär ju bland annat en god uppfostran med att man lär sig skillnaden på mitt och ditt och rätt och fel och sådär. Men är det det som Johan Forsell är ute efter här egentligen? Någon liksom allmän moralistisk, eller moralisk ska jag säga utan att raljera över, en allmän moralisk uppsträckning där föräldrar får lära sina barn från början att inte begå brott? Ja, det kan ingå i en politisk inriktning att man vill så att säga snäppa upp det uppfostringsansvaret, men det är ett mer långsiktigt arbete. Men den rent praktiska delen av den här som jag då återkommer till, som inte bara rör internet, det är ju så här, menar han då också att en en mamma och en pappa, eller en pappa och en pappa, eller en mamma och en mamma ska förbjuda sin son eller dotter som är straffmyndig att till exempel gå ut på gatan därför att de inte har kontroll över dem, och därmed kan de begå brott som gör att deras föräldrar inte får behålla sina pengar utan ska betala skadestånd. Det blir en väldigt praktisk, knepig fråga alltså att lösa rent praktiskt. I innebörden av detta att om man inte litar på sin son eller sin dotter så måste man helt enkelt ge dem utgångsförbud.
Ja, men jag vet inte, för att det som Johan Forssell värjer sig med när han får så att säga kritiska motfrågor kring det här förslaget. Han hade bland annat en debatt med Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Snecker i TV4 när hon pratade väldigt mycket om den här socioekonomiska aspekten, det vill säga att det riskerar att drabba ekonomiskt utsatta familjer om man höjer det här beloppet. Då säger han så här, nej men det ska finnas begränsningsregler för de föräldrarna som gör allt de kan. Och det handlar då om samverkan med socialtjänsten och försöka ta sig alltså. Jo, men och hur ska man definiera det då? Ja, men du Stefan, du gör allt du kan, så du ska vara undantagen för det här. Okej, men hur ska vi bedöma det?
Och det blir ju ytterst en bevisfråga om man nu ska vara riktigt krass, va? Intressant.
Ja, och sen vad händer med folk som till exempel sitter inspärrade på ungdomsinstitutioner och begår brott? Vem ser ansvaret då? Har föräldraansvaret försvunnit då? Ligger det på Statens institutionsstyrelse till exempel, eller är det här så kallade föräldraansvaret kvar då för en förälder som har sina barn på en sån institution exempelvis?
Sen kommer en annan faktiskt, tycker jag, i ett visst avseende principviktig fråga in, nämligen vi har en myndighetsålder som är 18 år, men vi har en straffmyndighetsålder som är 15 år. Det vill säga lagstiftaren har sedan mycket lång tid tillbaka bestämt att du är personligt ansvarig för brottsliga gärningar även om du inte är myndig utan citat bara straffmyndig slut citat, det vill säga du har fyllt 15 år. Varför ska det yttersta ansvaret i så fall inte kunna spilla över på en förälder som har, skulle man kunna tänka sig då att det vore rimligt om föräldern ska bära skadeståndsansvar utifrån en brottslig gärning som barnet eller dottern eller sonen begår? Är det inte då rimligt att i konsekvensens namn så borde man också se till så att en förälder som har brustit så starkt i sitt föräldraskap att dottern eller sonen kan begå ett brott ska också kunna ådöma straff. Varför det är ologiskt att man inte ska kunna gå så långt, tycker jag.
Det är väldigt ologiskt, men jag tycker återigen att man måste gå tillbaka till frågan, vad är det man vill med det här lagförslaget? Och vilket ansvar kan man lägga på föräldrar? Han pratar om föräldransvar, att det är ett viktigt fundament och sådär. Återigen, jag tror inte att han har några baktankar med det här förslaget. Han tror säkert jättemycket på det här förslaget, och jag säger inte att det är ett dåligt förslag, men jag skulle vilja veta lite mer om syftet bakom det här förslaget.
Jag tror att det till stor del, även om man kanske inte säger det rakt ut, anser att det handlar om någon form utav prevention, det vill säga att föräldrar kommer, och det kan nog få den effekten trots allt, alltså att föräldrar, om de blir medvetna om att fasiken, om jag låter min son gå ut i det här sammanhanget och som jag faktiskt är lite tveksam till att han umgås med de här människorna och ska åka till stan eller vad de nu ska göra, så kan det här komma att kosta mig 24 000. Den preventionen tror jag finns där, men jag vet inte om det är det som man från Moderaternas sida pekar på i syftet.
Okej, men då ställer jag frågan till Sara då, som är förälder i det här sammanhanget. Alltså, det är väl inte, om du nu har barn som du eventuellt tror kan riskera att begå brott. Du kanske inte tror det överhuvudtaget. Antagligen så gör du inte det om dina barn. Men är det inte själva, du är snarare i så fall orolig för att de ska begå brott och inte särskilt orolig för själva skadeståndet som det eventuellt kan drabba dig om de begår ett brott. Det är väl barnen du är rädd om, inte skadeståndet.
Nej, absolut. Så är det definitivt. Och alltså, man slutar ju aldrig oroas över sitt barn, och framförallt inte när de kommer upp i den åldern där man inte har lika stor kontroll över var de befinner sig eller vilka de umgås med. Men sen så det här med skadeståndet, vad ska man göra med det då? Hur ska man säga till barnet då när det är på väg att gå ut och man misstänker att jo, men nu kan det eventuellt hända någonting? Ska man hota då med att gör ni inget dumt, för då får mamma och pappa betala 25 000. Tror ni att de här barnen bryr sig om det när de ändå är inne i den där snurren?
Då blir det inget barnbidrag, vet du. 24 000, även om vi har höga barnbidrag i Sverige, så är det är lång tid för att indraget barnbidrag ska kunna ske. Nej, ja, men alltså... Jag hade haft större respekt för det här förslaget om det hade funnits någon form av uttalad proportionalitet. Jag kan inte säga hur det skulle gå till, men låt säga att ansvaret trots allt minskar ju äldre barnet blir. För att ett barn är i juridisk mening fortfarande ett barn och upp till det att den dagen som hen fyller 18 år. Och det är väldigt, väldigt svårt, och jag vet inte om vi vill ha ett sånt samhälle heller där föräldrarna kontrollerar ett barn som är 17 år och 10 månader på det sättet som det möjligtvis skulle kunna få som effekt. Däremot skulle jag ha större respekt för att ansvaret ökar ju yngre barnet blir faktiskt, därför att barn i den meningen som inte är tonåringar, alltså om vi går ner på den nivån, de ska inte vara ute och ränna på nätten och kunna begå brott. Sen har vi väl alla varit med om i den åldern att man kanske har kastat snöboll på någon fönsterruta som har råkat gå sönder och så har man fått komma hem och få bannor för det, och mamma och pappa får betala det. Det har jag inte i de bättre familjerna. Men man ska inte vara ute och ränna nattetid om man är ett barn, och då menar jag i de lägre tonåren. Va?
Jag tycker inte alltid att det är så bra att vara överens, men jag tror att vi alla här är överens om att det är väl ingen som helt förkastar ett liknande förslag, men det är väl ingen heller som kommer liksom öppna champagnen när man har läst på om det här förslaget, och att det är lite svårt att ställa sig, ha verkligen en åsikt innan man har fått lite mer information om det här, eller hur? Det kan vi väl nästan enas om.
Ja,
vi har dryftat i varje fall. Det är viktigt.
Bra.
Det är lagförslaget till för att diskuteras och dryftas innan lagen klubbas i riksdagen, och det har vi bidragit med här nu. Sen kanske vi har rätt eller fel, eller att det blir på ett annat sätt och sådär. Men ja.
Sen har vi ett annat extremt intressant fall, tycker jag. Det handlar om en man som i februari 2017, tror jag att det var, en 32-årig man som greps av polis i Örebro misstänkt för snatteri, som senare avled i polisarresten till följd av en hjärnblödning. Det här utreddes sedan av svenska myndigheter, och då kom man fram till att ingen egentligen kunde ta på sig ansvaret för det här. Det var en väldigt plötslig händelse, och han hade som sagt fått en hjärnblödning och han avled till följd av den. Familjen, de anhöriga till den här mannen, har drivit den här processen vidare med hjälp av en advokat som heter Mark Safarian, och de har fått prövningstillstånd i Europadomstolen sedan en tid tillbaka, och nu har alltså svenska regeringen inkommit till Europadomstolen med ett yttrande kring den här händelsen, och den svenska regeringen är väldigt tydliga med att ingenting tyder på att något felaktigt agerande har skett, och att man därför inte ser varför Europadomstolen skulle avgöra det här målet till de anhörigas fördel, så att säga. Och det här blir ju en intressant situation, tycker jag, för att det är väl egentligen ganska klart att regeringen skulle säga det om sina egna myndigheters agerande, eller vad säger ni?
Ja, nej, men det håller jag med om. Jag tycker ju att regeringen i det här fallet ska vara objektiv och låta Europadomstolen döma i det här fallet. Jag tycker det blir lite som David och Goliat, den lilla människan mot jätten, och Jag hoppas ju liksom att vi får ett slut på det här, och att det blir en ändrad praxis då och inför liknande utredningar.
Advokaten säger till oss på Dagens Juridik här i ett citat att regeringens yttrande är inte helt opartiskt eftersom regeringen är part i målet, och så länge polisen utreder polisen kan man inte lita på att det blir särskilt väl utrett. Då återstår det för de anhöriga att med hjälp av privata instanser driva fallet vidare för att på så vis få klarhet i vad som har hänt. Vad säger du, Stefan?
Ja, alltså det är, alltså rent formellt så har han ju rätt. Det är ju nämligen så att part som uppträder i Europadomstolen för mänskliga rätter i ett land, i det här fallet är det Sverige, och rent statsrättsligt så företräds Sverige av Sveriges regering och inte hans majestät konungen utanför den ceremoniella processen, va? Och därav följer ju att regeringen är i formell mening part. Men jag kan också reagera på att regeringen i ett sånt här fall, nu är det, ska vi säga, avklarat och avgjort i svenska myndigheter, så det finns liksom ingen risk för styrningar från regeringens sida. Men jag själv reagerat tidigare på den här typen av yttrande och tänker så här, är det Sveriges regering som på något sätt ska avge ett sånt här yttrande och ta faktiskt ställning i ett enskilt ärende i praktiken? Ja, jag tycker att det är betänkligt. Det tycker jag faktiskt. Sen är det ju också så att om det som advokaten uttalar sig om här visar sig vara felaktigt, det vill säga att poliser har utrett poliser felaktigt, då har Europadomstolen en sannolikt större möjlighet att komma komma fram till hur de här utredningarna och förfarandet har gått till nationellt i Sverige än vad en svensk myndighet har, vare sig det är poliser eller åklagare som utreder. Och det, sånt har ju skett, va, tidigare. Det ska absolut sägas att om Europadomstolen kommer fram till att det har skett fel här, så kommer Sverige sannolikt att fällas. Men om man kommer till samma slutsats som till exempel JK eller andra som har granskat det här, nämligen att det kunde inte förutses alls, det fanns inga tecken på att han skulle få en hjärnblödning och därmed finns det ingen oaktsamhet alls i samband med det här som gör att man kan lägga myndigheterna någonting till last, eller svensk lagstiftning till last, eller någonting annat som har med den svenska staten att göra, då kommer de att fria.
Det finns en del intressanta omständigheter kring det här fallet. Bland annat har det gjort gällande att den här 32-åriga mannen, när han då hade gripits så skulle gå från polisbilen till arresten, fick då enligt polisens egen rapport släpas i armhålorna, vilket polisen tolkade som att han gjorde någon form av passivt motstånd, och när hans andning kontrollerades uppfattades den som normal, och sen så lades han i arrestcellen i framstupa sidoläge etc. etc. Jag tror att det har konstaterats efteråt också att han hade urin på byxorna och hade blöta fötter och sådär. Så det finns ju lite omständigheter som ändå talar för att kanske borde man ha kollat en extra gång och liksom observerat det här, för att någonting stod inte riktigt rätt till. Vi pratade om Europadomstolen förra veckan. Vad kan det här leda till, tror ni, om de här anhöriga skulle få rätt?
Det ska leda till i så fall, om Sverige fälls, det är en absolut skyldighet för Sverige att vidta åtgärder som innebär att det här inte kan upprepas genom till exempel lagstiftning eller andra rättsregler som man inför. Det ska dessutom normalt genomföras en utredning för att, alltså en grundlig genomgång av orsakerna till i så fall att Sverige har gjort fel. Det kan vara lagstiftningsmässigt, det kan vara på andra grunder.
Skadestånd?
Absolut, Europadomstolen kan då utdöma skadestånd.
Jag tror det kan bli rätt höga belopp för det här, va? Om man skulle kunna få rätt.
Jag kan svara på det. Alltså de är ganska modesta ändå i sina skadestånd i Europadomstolen. Jag kan inte beloppen, utan det är ofta det som människor som vinner Europadomstolen brukar säga, det är ju att det är snarare en rejäl upprättelse och att det inte kan på annat sätt vara blåste på såren än just att någon har slagit Sverige på fingrarna. Alltså det är, och en gång för alla konstaterat att det här är ett brott mot mänskliga rättigheter. Vi brukar hålla fåna ganska högt när det gäller de frågorna.
Men om vi vänder på steken då och säger så här, nu går regeringen ut och försvarar de här internutredningarna som har gjort. Man skriver i sitt yttrande väldigt mycket om hur den svenska polisen utbildas på olika sätt etc. etc. Vad hade reaktionerna blivit om regeringen i ett sånt här yttrande så att säga slog sina egna myndigheter på fingrarna, om man hade konstaterat att det fanns fel och brister? Hade det blivit uppmärksammat på samma sätt också, tror jag? Hade det blivit kanske ännu mer uppmärksammat om regeringen hade påtalat att den svenska polisen gjorde fel i det här enskilda fallet?
Sara?
Då tror jag att det hade blivit ännu mer uppmärksammat, definitivt. Jag hoppas ju att det här, oavsett hur det går i Europadomstolen, att om det inte redan har påbörjats, att man går igenom rutinerna och att de här skärps, rutinerna då. Just när det gäller ifall man, som det framgick här, att mannen hade kräkt, så han var väl okontaktbar vad jag förstod och sådär. Då kanske man behöver kolla honom. Man kanske behöver ha någon form av medicinsk utbildning även som polis då, för att kunna fastslå ifall han behöver ytterligare vård.
Man skulle kunna tänka sig att regeringen, när man satte klorna i ett sånt här ärende efter att regeringens eget juridiska ombud, nämligen justitiekanslern, redan har tittat på det, va, så skulle man ju kunna tänka sig så här att nej, de här poliserna har i och för sig inte gjort något fel utifrån det nu rådande regelverk som finns och de rutiner som finns. Men Sverige borde haft andra regelverk och rutiner för att kunna motverka att det här inträffade. Därför så kunde vi redan i det avseendet hypotetiskt erkänna oss skyldiga till detta. Inte i den meningen att några enskilda tjänstemän har gjort fel, utan i den meningen att Sverige hade en skyldighet att ha en lagstiftning, ett regelverk, inarbetade rutiner, utbildade poliser eller sjukvårdare eller läkare, inte vet jag, på de här arresterna som såg till att det här inte kunde inträffa. Och där har Sverige som system brustit. Det är faktiskt en fullt möjlig utgång av den typen av bedömning.
Alltså det som slår en när man läser den här typen av yttrande som är ganska långt, det är på engelska och man har i bakhuvudet att det är skrivet av den svenska regeringen. Det blir ju väldigt hårt, så att säga, att läsa det här när man tänker på att det är en enskild person som har avlidit i myndigheters förvar, som har efterlevande personer som såklart sörjer den här 32-årige mannen djupt. Och det är på något sätt, jag kan få lite dålig smak i munnen när jag läser det här, och jag förstår att det måste vara så för många anhöriga och målsägande när man läser vanliga domar, men här är det faktiskt regeringen som skriver det här, och man påtalar att de anhöriga har beskrivit skeendet felaktigt i sina inlagor till Europadomstolen och liknande. Kan ni förstå vad jag menar? Att man kan få lite dålig smak i munnen när man läser, även om det är helt, alltså, formellt korrekt, så att säga.
Ja, det är precis som jag kände. Jag har inte läst just den, men jag läste artikeln och jag känner ju direkt att det är lite David mot Goliat, det är lilla människan mot stora jätten. Jag hade ju känt mig väldigt anklagad. Jag hade känt någon form av skuld som liten människa när regeringen kommer och sätter sig på mig på det här viset.
Ja, alltså, som sagt, Sverige har ju fällts i Europadomstolen vid ett antal tillfällen, och nästan varje gång, så i varje fall om det är spelat eller äkta förvåning som kommer ifrån höga företrädare, allt från jurister till politiker, att de inte hade en aning om att det kunde gå på det här sättet eller att Sverige hade de här felen eller har gjort sig skyldiga till det. Jag menar, ett av de fall som jag själv har följt för många år sedan var fallet i Rusk, där man från Europadomstolens sida slog fast att svensk skatteindrivning var ett brott mot mänskliga rättigheter för att den var allt för omfattande och långtgående och inte proportionerlig. Och det, jag menar, Sverige är ett högskatteland där välfärden bygger på att skatt betalas och så. Det var ju många som då blev förvånade över att jaha, är det på det sättet? Och det tänkte vi inte på och sådär, va? Jag tror att det är många gånger just så att politiker och höga jurister inte är beredda på de fällningar som Sverige har råkat ut.
Hörrni, med det så ska vi avsluta den här veckans podd. Tack Sara och tack Stefan för att ni har varit med även den här veckan. Vi ser fram emot nästa vecka. Ha det så bra.